Så ja, välkomna till Aktörsborden och den kritiska panelen. I tillbaka igen, och jag menar som alltid, det har jag skrivit på tavlan för er som tittar på det här, och vad står på tavlan?
Ja, det är ju det extremt spännande ämnet EU-avgifter.
Ja, jag har skrivit rätt.
Ja. EU-avgifter, du står rätt faktiskt, grattis.
Ja, första gången. Men vi kickar igång med att säga det att betalar vi inte för mycket.
EU-avgift? Ja. Skulle inte du säga ditt namn först?
Ja, just Johan heter jag. Mord Johan Mårtsson, just det, jag måste ju presentera mig.
Precis, Magnus Stolin här. Ja. Och vi sitter
på Flora Workspace i centrala Göteborg.
Jajamän. Nu, vad var din fråga?
Betalar vi för mycket EU-avgift?
Ja.
Hur mycket betalar vi?
Nu är slut.
Ja, precis. Nu är det slut. Ja, då tackar vi. Men hur mycket betalar vi?
Nej, men Sverige ligger ju runda slänga runt 40 miljarder per år betalar vi EU-avgift. Och vad är då EU-avgift? Alltså EU-avgiften är ju det som svenska staten betalar till Bryssel egentligen för att vara medlemmar i EU. Och genom den här medlemsavgiften då, så får man tillgång till den fria marknaden och ja, många andra härliga saker. Som att man får flytta runt inom EU och studera inom EU etc. etc, etc.
Ja, men det är med gränser och sånt.
Ja,
precis. Och sen är det även så att vi, alltså gränser, tullavgift, vi har inga tullavgifter.
Precis, vi har en fri marknad. Vi har en fri marknad inom EUs gränser där varor och tjänster, nu ska vi disclaimer på tjänster för den är rätt dåligt utvecklad, men varor i alla fall kan till exempel om vi då, jag i mitt bolag, om jag skickar ett paket till Tyskland till exempel, så är det ingen tull och sådana saker. Det går med DHL hela vägen ner till Tyskland. Men däremot om jag har skickat det här till USA till exempel,
och skatten betalas i det landet det säljs.
Jajamän.
Så att om du köper någonting i Tyskland så betalar du skatt i Tyskland.
Ja. Det är, nu finns det lite nya regler också. Det finns ju ännu, det är inte helt sant faktiskt 2019, men generellt ja.
Okej, men vi behöver ju inte, alltså,
vi ska inte så mycket ska vi inte grotta ner oss.
Nej, vi ska inte grotta ner oss i lagarna eller liksom paragrafer 2:2, ifall detta uppfylls så måste vi, nej, okej. Men i alla fall, vi har 40 miljarder och ja. De här 40 miljarderna gör att vi ökar våran export.
Ja, att vi ökar det är ju sån här sak som är, nu har vi inte en whiteboard så vi kan inte riktigt börja räkna på det, men självklart är ju, alltså Sverige ju exporterar ju mycket produkter, väldigt mycket produkter, och vi är ett exportberoende land, så jag skulle ju säga att EU är jätteviktigt för Sverige.
Men du tycker att vi gör ett, eller anser, eller det kanske är fakta att vi gör ett surplus, att vi går ett plusresultat, vi går inget ett negativt resultat med att vara med i EU.
Alltså det beror på hur man ser det, men jag skulle nog säga, jag skulle ändå tänka att det gynnar oss att vara med i EU definitivt, men det betyder inte liksom att EU-avgiften på automatik måste vara hur hög som helst liksom. Det tycker jag inte. Jag tycker nog att EU-avgiften är fortfarande för hög även om det gynnar oss att vara med i EU.
Jo, men jag menar, för vi ska ju upp på 55 miljarder har jag sett nyhetsrapporteringar om. Och jag vet inte exakt hur det är, och det här är ju säkert saker som förändras år från år, och det låter alltid mycket och så slutar det någonstans mitt emellan säkert, för att det är ingen som vill betala mer men alla vill ha mer.
Alltså en sak är ju säker, det är att jag skulle nog ändå säga att vi kan räkna med att Sveriges EU-avgift kommer gå upp beroende på att om det nu blir en Brexit i januari här från Storbritannien nu och EU, så betyder ju det fortfarande, då är det ju ett rikt land som försvinner från EU, och jag tror ju att Bryssel kommer ha svårt att rationalisera sig själva och ha mindre folk i parlamentet och sånt här, så det är nog stor chans att Sverige kommer få betala en större del av kakan.
Jo, men det är alla som är med.
Ja.
Men jag menar,
ja, i alla fall vi som är de rika länderna definitivt.
Okej, så du menar att kostnaden kommer bli oreglerad mellan olika nationer?
Ja, jag tror att de rika länderna inne i EU, typ till exempel Sverige, Danmark, Holland, Frankrike, Tyskland, vi kommer ju ta den största delen av den här kakan. Det är jag ganska säker på.
Ja, men okej, men om vi ska upp på 55 miljarder betala ännu mer, och jag menar, vi får ju tillbaka i subventioner, eller jag vet inte vad det kallas, subventioner, men EU-bidrag kallar vi det, till typ jordbruk.
Ja, till exempel.
Jordbruken är ju, det är ju en livsnäring för dem. Om inte de får EU-bidragen så
går de under.
Ja, de lever ju mycket på det. Ja, och det finns ju många marknader även idag som får bidrag som existerar enbart på grund av EU-bidragen.
Ja, det är ju, och det här är ju någonting som är...
Vad får vi, några miljarder per år? Eller?
Jag tror Sverige får ungefär 13-14 miljarder tillbaka av de 40 miljarderna vi betalar. Något sånt där.
Så det är inte rent ut att vi betalar 40 och så då, om man tar det minus det, ja, så säger vi att, säg att det är 25 miljarder skillnad i minus då.
Ja, något sånt. Så att vi, ja, något sånt ungefär.
Ja, vi, nu som sagt.
Och då är det, detta betyder ju då att, menar, vi är ju ett väldigt rikt land, så då betalar vi ju, vi, man snackar ju ofta om nettobetalare då, och vi är ju nettobetalare då, Sverige tillsammans med de andra rika länder i EU. Medans länder som till exempel Polen, Ungern, Bulgarien, Rumänien, de tar ju emot väldigt mycket mer bidrag än de betalar till EU. Så de är ju inte nettobetalare egentligen. De är ju minusnettobetalare i så fall.
Men alltså, vad är EU-avgiften mot, alltså, företagarna liksom? Vi företagare i Sverige som bedriver, alltså, egenföretagarna. Jag menar, alltså hur mycket business har småföretagen i Sverige med EU att göra? För jag tror att det är väldigt, väldigt få bolag idag som ändå agerar med EU som är av mindre karaktär. Ja, jag tror så, att desto större du är, desto mer agerar du med omvärlden.
Ja, ja, så är det ju definitivt. Definitivt. Alltså, det är nog inte, det är ett fåtal enmansföretag tror jag som handlar med andra länder i EU. Men vad det gäller lite, alltså, mindre medelstora företag, speciellt ute på landsbygd och så här, då, jag tror nog ändå de är hyfsat beroende av marknaden på EU. Men självklart är det som du säger, alltså de största bolagen, de gynnas ju mest absolut av EU.
Och, men det, sen är det ju så här att det finns ju en sak med EU som, oavsett vad man är, om man är en vad heter det, motståndare eller positiv till EU, så får man, alltså, det här med reglementet som omfattar hela EU. Det är att, alltså, att alla konkurrerar efter samma regler.
Så är det ju inte riktigt, men...
Nej, men det är ju meningen att det ska vara så.
Meningen är så.
Men varför fungerar det inte så då?
Alltså, jag brukar ju säga så här, man behöver inte krångla till det så himla mycket. Sverige är Sverige. Vi har kommit väldigt långt i vår utveckling. Vi har en väl fungerande ekonomi. Jämför detta till exempel med Grekland, så ligger Grekland många, många år efter Sverige i uppbyggnad av en välfärdsstat och en liberal ekonomi och en marknad som fungerar och så här. Så det säger ju egentligen sig själv. Det finns stora skillnader inom EU vad det gäller vi i Skandinavien och kanske och södra och östra EU. Och det här kan man ju ha en viss kritik mot, och det har ju funnits en viss kritik mot det angående att ska man ha ett EU som är så olika? Och jag kan delvis hålla med i den kritiken, att var det smart att ta med till exempel Rumänien och Bulgarien i EU vid den tidpunkten? Ja, jag kan kanske att fördelarna överväger nackdelarna, om man ska vara lite politisk.
Ja, 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 det får man vara.
Men jag tycker definitivt att det finns skäl att ifrågasätta detta. Alltså, för att det är fortfarande så att medan svenska skattebetalare betalar mycket pengar till EU, så är det. Och det måste man vara kritisk mot, och vi är ju en kritisk podd.
Det är lite det jag menar, det är att, alltså, för företagarna, eftersom det är just den approachen vi har, om man säger, med podden, och vi snackar företagande. Och jag ser liksom, alltså, den här det fluktuerande, och det kommer in nya varumärken in i Sverige, och de vill kanske ha kontor, och det krävs manskraft för det, och det är telefoni, och det är massa saker som byggs på det, och det är bra att de kommer in, och det är nya varumärken som kommer och fylls på. Och den biten, absolut, det är ju en jättestor näring det med butiker och nya varumärken och försäljning och sånt där. Och vi kläder och allt, om det nu kan vara sådär, men jag bara tänker, men vad tänker den enskilda företagaren som sitter där ute liksom och har sitt företag hemma i sovrummet och bedriver sin verksamhet, och liksom, alltså, sticker inte det bara i en företagare ögonen liksom? För att det är ju den här, alltså, det är ju som en skatt som du betalar, men du betalar den med din egen skatt.
Ja, det är ju en skatt definitivt. Även om det inte står på, även om det står när du betalar in en skatt att det är en EU-skatt, för vi har inga EU-skatter ju. Men det är ju fortfarande så att det är skattebetalarna som finansierar detta. Och jag menar, det är därför jag tycker man ska vara kritisk. Jag menar, är det så att, jag menar, jag kan ju själv bli riktigt förbannad när jag får höra att EU-parlamentarikerna ena stunden ska vara i Bryssel och andra stunden i Strasbourg. Jag vet inte om ni har hört det, men de pendlar ju mellan två parlament och ta med alla människor och resor och sånt här. Det är ju liksom en skattebetalare i Sverige, men en småföretagare, det vill inte vi betala för. Självklart, det ska man vara kritisk mot. Och det är ju därför vi har den här podden, för att vi är kritiska mot såna grejer. Man måste ifrågasätta saker. Och ja, om EU-avgiften ska höjas, jag är ju personligen kritisk till det, så att Sverige ska betala ännu mer. För du var ju inne på det innan, det här med konkurrenskraften om i olika delar av EU. Och självklart är det så att EU gör ju lagar och regler som ska göra att hela marknaden, alltså hela EU, kan konkurrera på samma sätt. Men det är ju inte så ändå.
Jag menar, nej, men det kommer ju aldrig bli
nej,
så.
Nej, och det kommer, om det blir så tar det väldigt lång tid. Jag menar, minimilönen i Sverige, den är ju väldigt, väldigt mycket högre än i till exempel Rumänien. Så det är självklart att om du producerar produkter i ett företag så kommer det ju såklart bli billigare att producera produkterna i Rumänien om du behöver ha mycket mankraft eller arbetskraft.
Jo, men alltså, min tanke är ju så här då, när man sitter så här och så men vad är det? För jag menar, om man går ett surplus, man går plus på någonting om så här, som företagare, och då tänker man så här, om jag betalar 10 000 men då kan jag ha 20% påslag på det. Då får jag tillbaka 12, om man säger, då har jag 2 000 eller kronor kvar efter den affären. Jättebra, inga problem, det är skitbra. Då är man nöjd med den affären, så att säga. Och det är ju så som en företagare har sett på EU så här. Om jag betalar 40 miljarder men jag får tillbaka 60, så är jag ju nöjd.
Ja, det är klart.
Ja, det är precis. Och
det är därför Polen och Ungern är så nöjda ju.
Mm, precis, och men då jag tänker det här med Sverige då, att vi säger att vi betalar 40, vi får, det här är hypotetiska siffror till 100%, det stämmer ju inte.
13-14.
Ja. Ja, men säg att det är 15 då, bara för att det är lätt att räkna. Då säger vi att då betalar vi 25 miljarder för den här öppna. Och det är ju alltid svårt, och jag vet inte, vi går ju säkert plus i export och vi företagen går bra, så att det kanske ändå är ett bra plusresultat summa summarum på det hela. Men det är ju ändå så att det är ju inte de småföretagarna som får det plusresultatet.
Nej, jag förstår
mig. Alltså det är de stora företagarna, och ska vi se det till de stora företagarna, så är det jätteviktigt att vi har, alltså, spelregler mellan länder, att EU kan vara en motståndskraft mot till exempel stora sociala medier, Facebook, Google, som är
liksom
miljardindustrier, för att det är de enda som kan sätta dit dem. För Sverige, alltså jag vill absolut inte vara negativ mot Sverige som stat, det ska man aldrig vara, men om man ska vara det, för det är vi här, så är det så att Sverige har väldigt lite att säga till om när Facebook och Googles omsättning är 10 gånger större än vårt land. Då är det så att de kanske inte riktigt tar det lite på allvar. För att jag menar, okej, men då stänger vi ner Sverige.
Och svenska regeringen klagar på Facebook. Jag tror inte Facebook bryr sig särskilt mycket. Eller?
Ja, det är klart att de gör. Men alltså,
jo, men jag var ärlig där. Jag tror inte de bryr sig. Men EU däremot klagar.
Ja, alltså i paritet mot varandra.
Ja.
Jo, men det kan du ju bara, vadå, det är klart att, jag menar, det kan vilken företagare som helst gå tillbaka till sig själv och säga, om en kund köper en sak för 10 kronor av dig, så klart att du bryr dig, men om en kund köper av 100 000 av dig, ja, så bryr du dig antagligen mer.
Definitivt.
Så jag menar, det är klart att pengar spelar roll på det sättet, att så att det är självklart, så en större marknad får ju större intresse av ett företag. Och därav så kan ju EU vara skitbra. Men om vi då ser det på, vi går till USA då.
Ja.
Ja, de kör ju handelsavtal istället.
De kör handelsavtal, ja. Med olika länder då, menar du?
Ja, precis. Ja, att de kör olika skatter och de sätter press på, och det är ju lätt när man är stor aktör. Om man säger, Sverige hade ju varit väldigt svårt att kunna få samma trade deals. Stor nation.
Och så det måste man ju ändå ge EU faktiskt, att det här med handelsavtalen, det tycker jag, för EU slutar ju handelsavtal också med nya länder. Vi har ju, det har kommit ett nytt mot Japan, det är på väg nu mot Sydamerika, och kanske förhoppningsvis kan det bli ett mot USA också, men det kanske krävs en ny president, vi vet inte. Men det kan vara så. Men det är ju ändå så att Sverige hade ju haft otroligt svårt att sluta de här handelsavtalen själva, till exempel mot Brasilien eller Sydamerika, och få en deal, samma deal som EU kan få med, om de slutar en deal med Sydamerika. Så självklart är det så att när EU gör den här dealen, då kommer den kommer bli mycket mer gynnsam för EU än den hade blivit om bara Sverige hade gjort det. Så det får man inte glömma bort. Jag menar, det är ju så att vi får ju även del av handelsavtalen som EU sluter. Och det är ju en sak, som om det blir en Brexit här nu med Storbritannien. De kommer ju slita till att börja med. Sen vet man ju inte. Man vet inte vad som händer. De kanske gynnas på det på sikt, det vet vi inte. Men det är ju ändå så att på kort sikt så kommer de ju slita rejält med detta. För det kommer ta många år för Storbritannien att bygga upp alla de här handelsavtalen. Alltså det handlar inte om vilja, tror jag inte. Men det handlar om att bygga handelsavtal. Det tar flera år alltså. Så om de ska vara med rätt lagstiftningar och regler och allt sånt där liksom, så... Där har vi ju
jo, men för,
en stor fördel i EU. Absolut.
Jo, precis. Och det är ju sådana här saker som man inte får glömma. För att det är väldigt lätt, och du vet, man även sitter där och kittar mycket pengar.
Ja.
Och det är väldigt, väldigt svårt egentligen att veta vad är det jag betalar för, vad är det jag får. Och vad är det liksom, för många gånger så är det lätt att titta, och det gör nog alla företag, att man ibland ser man väldigt blind på kostnaden och bara, shit, alltså det här är inte bra överhuvudtaget, men om du inte hade gjort det så hade det kostat ännu mer.
Definitivt.
Och sen hade vi ju, jag hade ju en diskussion i min Facebookgrupp om detta, när det var en person som påtalade att hur svårt det var att åka överhuvudtaget utomlands förr. Mm. Att när man fraktade grejer med en länder, alltså det tog, alltså det tog flera dagar att komma och få godkänt och komma in med varorna, och så skulle du vidare till nästa land, och alltså komma ner, du vet, i Spanien kunde ju ta liksom 2 veckor, ja, med, ja, grejerna liksom, om du åkte med tåg eller sådär. Och, jag menar, och det får vi inte glömma, och där kan man ju säga att det hade ju blivit påverkad av småföretagarna om vi vände på det, för att grejerna som, vissa grejer som du använder nu är ju importerade. Och om vi helt plötsligt skulle få ett handelsavtal istället för EU, så hade vi haft mycket svårare att få in de varorna som du använder i din verksamhet för att kunna bedriva din verksamhet, det du köper in.
Definitivt.
Och det är ju någonting som man också ska tänka på. Så att det finns ju massa positiva, ja, grejer och negativa grejer.
Ja, jag skulle ändå vilja spinna vidare på det. Om man går tillbaka lite i tiden, det är ju så att EU, det har ju hetat EU nu i några decennier, men innan hette det ju EG, och från början hette det ju Kol- och stålunionen. Och den Kol- och stålunionen skapades mellan Frankrike och Tyskland efter andra världskriget. Så egentligen är EU, det är liksom ett fredsprojekt från början. Och det hade inte så mycket med handel, och det hade med handel att göra också, men det var primärt ett fredsprojekt, att man skulle kunna samarbeta mellan länder och sälja och köpa mellan länder och så här. Och sen har ju det byggt då till EU vi har idag. Så jag tror att man får inte glömma, och du var ju inne på det, hur svårt det var förr i tiden liksom, att skicka varor och tjänster och även resa själv som privatperson inom EU. Och det tror jag aldrig man får glömma. Jag tycker att det som man var kritisk mot i så fall, kanske mest, det är i så fall att kanske inte EU-avgiften i sig, men det man ska vara kritisk mot, det är att Sverige ska inte stå för större del av kakan, om man säger på den gemensamma budgeten. Att vi ska inte bli liksom utnyttjade att betala ännu mer i relation till vad vi betalade innan. Sen om, som EU-avgiften är idag då, 40 miljarder, om den hade varit 60 miljarder, ja, det är såklart att det är mycket mer pengar, men vi har ju pratat om väldigt många fördelar med EU också. Så jag tror det viktigare i framtiden från Sveriges sida, det är liksom att vi ska liksom inte bli ännu mer, vi ska inte betala ännu mer i relation till andra länder, tycker jag. För jag menar, att vi betalar till EU, det är ju helt rimligt liksom, för man får ju väldigt mycket tillbaka, det får man inte, det måste man ju komma ihåg.
Men det här med, vi pratar ju om de positiva sakerna med reglerna med EU. Men det är ju också, man får ju också ta med det i beräkningen att det finns ju negativa saker med regler.
Ja, nu kommer ju kritiska.
Ja, men alltså allvarligt talat, vi får inte sälja snus.
Nej.
Alltså, vad är sjukt, är inte det?
Det är sjukt.
Och jag menar, och det finns ju alltså reglementen, och det där då, om man är kritisk mot EU, då tycker man ju att vi vill inte ha mer överstatlighet, som det så fint heter, om vi ska använda de orden. Att varför ska jag som företagare i Sverige ha någon i Bryssel som sitter och bestämmer över mig, när jag redan har någon uppe i Rosenbad som bestämmer över mig liksom. Och jag menar, och där är ju, där ser jag ju som den mer negativa idé, när det alltså, jag menar, vi i Sverige, vi vet att snus, nu ska jag inte säga i och för sig, nu kanske jag sticker ut taken. Min egen uppfattning är att jag alltid har lärt mig att snus är bättre än cigaretter.
Alltså jag snusar ju, och jag tycker ju också det.
Ja, precis. Okej. Ja,
alltså, jag har ju snus inne, och du har väl snus inne också.
Ja.
Men jag röker inte, jag rökte lite när jag var ung. Men
jag röker cigarrer, gör jag dock.
Gör du det?
Ja, jag är svag för det.
Alltså, jag har aldrig varit,
älskar det.
Men du kör inte halsblåsa? Det gör man inte med cigarrer?
Nej, inte så ofta. Men det blir ju, det brinner bra i lungorna ändå.
Men du, är de från Kuba eller?
Ja, det är olika. Jag kör sån här abonnemang.
Jaha, är det från Kuba ibland då alltså?
Ja.
Du sponsrar kommunister alltså?
Ja.
Ja, intressant.
Alltså, ni sponsrar så mycket skit så ni inte har någon aning om vad de grejerna ni köper liksom. Så absolut.
Jag ville bara sätta dit det lite.
Ja, men det är lugnt. Alltså, det är inte så här att jag går i fällan, utan jag hoppar in.
Ja, du hoppar in. Ja. Du bjuder på den. Ja, det är bra.
Nej, men, och det tycker jag är såna här saker som, och det påverkar ju våran, det är ju samma när vi slutade exportera uran.
Ja.
Jag menar, för jag antar att nu det får vi ju inte göra.
Precis.
Och jag menar, när vi gjorde det så tjänade vi väldigt, väldigt mycket pengar i Sverige på det. Och det kanske, man kanske inte ska exportera uran. Det kanske är en bra grej att inte göra det. Men jag menar bara det att det finns reglementen som kan påverka oss från EU. För den negativa sidan är ju det att om det är regler som inte vi gillar.
Ja, ja, ja.
Ja. Och sen i Sandra, för att i andra hand är det då att om det väl är regler som omfattar alla, då blir det ju en jämn spelplan.
Ja, och det är ju precis som du var inne på här liksom. Mm. Alltså man behöver inte, jag ska inte lägga så mycket värdering i snus. Alltså vi kan ta snus som en exempel.
Det finns vi tog Nordman som exempel.
Nordman tog vi in på. Ja, då kan man fasen ta snus. Nej, men jag snusar ju, så jag tar ju exempel som en snus då liksom. Och då är det ju så att vi får inte sälja snus inom EU, och det är ju så att det handlar ju om att vi har fått ett tillstånd av EU att sälja snus i Sverige.
Och det tycker jag är helt sjukt.
Det är nästan ännu sjukare. Det handlar inte om att ja, vi får inte sälja snus i EU, men vi har också fått ett tillstånd att sälja snus i Sverige. Och det är ju likadant med Systembolaget. Vi har ju tillstånd från EU att ha Systembolaget, ett monopol på vin och öl och sånt här då. Och det kan man ju tycka vad man vill om.
Vi har världens bästa sprit i hela världen.
Ja. Precis.
På grund av det.
Ja, precis. Och så man kan ju tycka vad man vill, men det är ju så här att varje land får sina egna anpassningar. Och jag menar självklart, jag menar svensk snusindustri, de skulle inte vilja något annat än att kunna exportera till EU. Det är självklart. Och för Sverige som land, vad man än tycker om tobak och snus och sådär, så skulle det ju vara bra för Sverige. För jag menar, hade man kunnat exportera snus till EU, det är ju en jättestor marknad, det är en superstor marknad. Det hade skapat intäkter i Sverige, det hade skapat skatteintäkter i Sverige, det hade skapat arbetstillfällen i Sverige. Så självklart, ja, det är ju helt rimligt att ifrågasätta det.
Definitivt. Och sen hade Swedish Match flyttat till något sådant här skatteparadis. Ja. Nej då, nej, men skämt åsido, så självklart så hade det varit grymt bra på Sverige. Och sen givetvis så är det ju sämre Systembolaget, man kan tycka vad man vill om det. Jag vet inte, jag är uppvuxen med Systembolaget finns. Så jag vet inte, för mig är det sådär, ja, absolut skulle man kunna sälja starköl på ICA. Men jag vet inte, jag har accepterat att det är så.
Men det har ju sagt många som, jag är ju anti det som fall, men jag är ju superliberal. Så jag vill ju bara bort med monopolet liksom. Fri marknad
liksom. Visku på macken,
ja. Nej, men kanske inte riktigt så. Men vad gäller Systembolaget, om man ska gå in på det, jag kan tycka att i Norge får man ju sälja öl liksom i vanliga butiker. Och jag kan tycka, jag menar, öl och vin, det borde man ju, tycker jag, man borde kunna ha något licenssystem istället. Alltså inte så att det ska vara fritt överallt, att småknattar ska få gå runt och sälja vin liksom. Men man skulle kunna privatisera det, och lite som man gjorde med apoteket liksom. Apoteket privatiserade det, så det finns ju många olika på apotekskedjor nu. Jag tycker inte det är så dum tanke, men det är kanske ett snack för en annan podd.
Jo, men nej, precis. Och då hade man ju, men då hade vi, om vi säger så här, att du och jag skulle vilja börja sälja alkohol.
Ska du börja med det då?
Nej,
det är svart, så säljer svart. Det är enda chansen.
Nej, men alltså då behöver vi ansöka till EU.
Eller hur
hade det fungerat?
Nej, men i så fall hade vi i Sveriges
riksdag. Sverige har ju monopol.
Ja, men Sveriges riksdag hade till att börja med då.
Men vi kan gå förbi Sveriges riksdag och så tvinga Sveriges riksdag att börja till EU.
Nej, det tror jag inte. Alltså Sveriges riksdag hade först behövt, för vi har ju fått ett tillstånd från EU att ha monopol. Så det första som hade behövt hända, det är att svenska riksdagen hade behövt rösta om i majoritet och att vi skulle upplösa monopolet.
Men om EU häver avtalet?
Ja, men då, det tror jag inte. Ja, det skulle ju kunna ske, tror jag. Ja,
ska vi bli lobbyister i Bryssel? Alltså det... Vi kan ta med snus. Ja,
exakt. Men alltså grejen är att jag kan väl säga då att jag är en lobbyist för snus. Mm. För jag tycker ju att snus ska få säljas.
Vi hade ju kört en podd om influencers.
Ja.
Du är snusinfluencer.
Ja, det kan väl vara då. Jag är helt fine med det alltså.
Ja. Ja, men det här som är så underbart, att det är så mycket saker som påverkas av de här grejerna. Som man inte tänker på, som är viktiga att ta in i sin vad man väl tycker, ja, om med EU-avgiften. Ja. För det här kommer ju vara någonting som blir mer och mer relevant. Desto högre och högre den blir, desto högre kommer rösterna bli.
Definitivt. Och jag tycker det är även relevant att liksom, kollar man på i nyheterna och media så här, då hör man ju bara debatten om att EU-avgiften ska höjas. Så jag tycker det är rätt relevant att man liksom, att man får mer information om vad vi får och vad vi får betala. Och sen får man helt enkelt bilda sin egen uppfattning. Och jag menar, vi sitter ju och snackar här nu. Jag har snackat här om detta, jag vet inte hur länge jag har snackat, en halvtimme kanske eller någonting. Och jag menar, jag tror att du och jag är nog ganska överens liksom vad vi tycker om EU. Vi tycker det finns många positiva saker med EU, men självklart finns det en del saker som inte är särskilt positiva också. Så jag tycker att man måste ta in båda delarna liksom. Man kan inte bara säga att nej, vi ska inte betala någon EU-avgift, för att vi får ju ändå en hel del också liksom.
Och det är lite som, alltså den här, vi kör ju oftast inte politiska grejer i aktörsbordet, men
Men detta är inte så politiskt nu.
Nej, det blir inte så politiskt. Men det är lite som, alltså, egentligen som allting, alltså, som har med allting att göra. Att det finns allt positiva och negativa saker. Allting handlar bara om vad du fokuserar på. Och det är din åsikt.
Absolut.
Jag menar, om du tycker det är bra eller dåligt, förstå vad det är som är bra, förstå vad det är som är dåligt. Och sen helt plötsligt, vad tycker jag är det viktigare av det? Och jag tror att på sikt så, ja, jag vet inte. EU-avgifter, alltså jag tycker det är otroligt mycket pengar.
Det är mycket pengar.
Så att, för att vara kritisk,
men kan man inte säga,
är vi så dåliga förhandlare i Sverige?
Ja, jag tror faktiskt att vi är det. Jag tror att vi har lagt oss för platt här och bara accepterar. För jag tycker liksom ändå så här att det är likadant, jag tror du tänker likadant. Alltså vi båda, du och jag, vill betala skatt. Men vi vill ha ut maximalt av det vi betalar i skatt. Och grejen är ju så här att idag betalar vi en avgift till EU som är hög och mycket pengar. Och så ser vi samtidigt att EU håller på att resa mellan Strasbourg och Bryssel och lägger massa pengar på massa skit. Och du menar, då måste vi vara kritiska. Jag menar, det är ju så att jag tror inte att varken du eller jag hade varit.
Men vi har inte insyn i EU på samma sätt. Jag har inte insyn
nej,
i EU.
Nej, men så är det.
Man vet ju inte, de kan ju lika gärna sitta där och ha möten hela dagarna och inte, alltså, gör ingenting, och jag har ingen aning om det.
Mycket möten där nere, tror jag.
Ja, precis. Ja, det har...
Jag har ju varit i parlamentet några gånger, så jag vet ju det. Och det är, jag tror inte det är, de är inte effektiva som företagare. Det kan jag lova dig.
Okay. Man behöver inte alltid vara effektiv, men ibland så kan man vara det.
Ja, absolut.
Ja, det är grymt. Vi har ju suttit på Flora Workspace. Och jag heter Johan.
Magnus Thulin.
Och vad heter vi?
Kritiska
panelen.
Ja.
Och vi tackar så mycket att ni har lyssnat idag.
Ja, vi hörs och ses.
Gör vi.
Hej.
Ciao.